الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Det här är den sjätte lektionen där vi kommer att gå igenom enkla principer inom fiqh och hadith. Och idag kommer vi bihaulillahi ta'ala att börja tala om enkla principer inom fiqh. Det som kallas för al-qawa'id al-fiqhiyya. Principer inom fiqh. Och det här är ett stort ämne, ett vackert ämne. Ett ämne som ger människan insikt och förståelse i sin religion. Och det här är ett ämne som nämner principer som religionen är byggd på. Principer som är tagna från Koranen och Sunna. Och den som förstår sig på dessa principer kommer att förstå sig på religionen mycket enklare. Och den som står inför ett dilemma, ett val, kommer att lättare kunna avgöra vad som är rätt och fel om personen förstår sig på dessa principer. Och dessa principer är inte bara gynnande för folket av kunskap och tolab al-ilm, utan också gynnande för folket som yani, kanske inte har så mycket kunskap. Och dessa principer har mashallah ulema skrivit om sedan länge tillbaka. Och vi kommer nämna ett urval av enkla principer som man kan ha nytta av i sin vardag. Och vi kommer att börja med att gå igenom al-qawaid, al-khamsa, al-kubra. De fem största grundläggande principerna i islam. Och dessa principer, dessa fem, utmärker sig med att de genomsyrar hela religionen. Utan undantag. Genom övergripande över allt i islam. Taib. Och dessa fem principer, kortfattat, är först al-umur bi maqasidiha. Att avsikten avgör. Yani saker och ting döms efter ens avsikt. Avsikten avgör. Och det är den principen vi kommer att tala om idag. Vi kommer börja tala om idag. Den andra principen, al-yaqin la yazulu bi shakk. Att övertygelse försvinner inte på grund av tvivel. Men är man övertygad om någonting så försvinner inte denna övertygelse baserat på någonting tvivelaktigt. Övertygelse försvinner inte baserat på tvivel. Om du har någon bättre översättning, det är bara spontant. Vi kommer ju sen tala om dessa principer djupare. Den tredje principen är barar yuzal. Att ondska och skadliga saker ska avlägsnas, ska förbjudas, ska tas bort. Man ska sätta stopp för skadliga saker och farliga saker i islam. Och den fjärde principen, al-mashaqqa tajlibu taysir. Att om någonting blir svårt så underlättar religionen. Om någonting blir svårt så underlättar religionen. Yani, det är svårt för en person att be ståendes. Vad säger då religionen? Be sittandes. Att religionen har kommit för att underlätta. Om det finns en svårighet. Och den femte principen, al-adatu muhakkama. Att seden är avgörande. Och det är vissa aspekter av religionen också. Där det har nämnts generellt, var god mot din granne. Vem är din granne? Då går vi tillbaka till seden i landet. Så de här fem grundprinciperna kommer vi inshallah att tala om. Men vi kommer börja och tala om den första principen idag. Den femte, al-ada muhakkama. Al-ada muhakkama, att seden avgör. Eller seden är avgörande. Kan man säga. Och al-rabi, vad sa vi?
Svårigheter religion kommer med
under. Nej. Al-mashaqqa tajlibu taysir. Inshallah, vi kommer gå igenom dem kommande veckor. Bi-idhnillahi ta'ala. De fem viktigaste grundprinciperna. Och från det bästa som har skrivits, som vår sheikh Sulaiman Raheili nämner, är den här boken Al-Qawaid al-Fiqhiyya av Imam Sa'di. Väldigt enkel bok där han har nämnt dessa viktiga qawaid i poesi och själv förklarat dem. Och även vår sheikh Ibn Uthaymin rahmahullah har också en bok om Al-Qawaid al-Fiqhiyya. Och sen finns det självklart böcker från äldre ulema som också har skrivit mer avancerade och djupa böcker i ämnet. Al-Qawaid al-Fiqhiyya. Det är det själva ämnet, rubriken på ämnet. Al-Qawaid al-Fiqhiyya al-Khamsa al-Kubra. Och han nämner Imam Sa'di i de första poesiverserna, yani bil-ma'na. Han säger fahris ala fahmika lil-qawa'idi, att var mån om att lära dig dessa principer. De är omfattande al-masaili al-shawaridi. De omfattar många utspridda masail, yani frågor i religionen. Litartaqi fil-ilmi khayra murtaqa, för att du ska gå upp i religionen, stiga i nivåer, den bästa upphöjningen. Och att du ska nå vägarna av dem som uppnått framgång. Och han säger att dessa principer har jag samlat från de lärdas böcker som jag har hittat. Jazahumul maula azimul ajri. Namn. Till slutet på det han säger. Så i alla fall, väldigt viktiga principer. Och idag kommer vi inshallah då tala om den första principen. Och det är att avsikten är avgörande. Imam Sa'di säger وَنِيَّةُ شَرْتُ لِسَائِرِ الْعَمَلْ بِهَا صَلَاهُ وَالْفَسَادُ لِلْعَمَلْ. Att avsikten är ett villkor för alla gärningar. Och beroende på avsikten blir gärningen god eller korrupt. Så den här första principen, att avsikten är avgörande och att ens gärningar kommer att dömas beroende på ens avsikt. Den här principen är den viktigaste principen. Att avsikten är avgörande. Och vad är grunden och vad är beviset till den här principen? Hadith Umar, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ma'ruf, yani första hadithen i Sahih al-Bukhari, första hadithen i Arba'in an-Nawawi. Hadithen om avsikter. Och vissa ulama, som jag tror det var Shafi'i, sa att den här hadithen utgör en fjärdedel av religionen. Taib, rubul ilm. Och vissa ulama sa thuluthul ilm, en tredjedel av kunskap. No. Och den berör allting. Allting i islam hänger ihop med våra avsikter. Så det är en jätteviktig princip. Och principen har också sin grund i Koranen och i andra hadither. Inte bara hadith innama al-a'malu bin-niyyat, utan även andra verser i Koranen och hadither. Och Imam Sa'di säger att denna princip är den viktigaste, anfa' al-qawaid, den nyttigaste, viktigaste, mest gynnande principen. Och alla abwab, yani alla kategorier av kunskap faller in under denna princip. Ja, du studerar fiqhböcker, du studerar hadithböcker, allt faller in under innama al-a'malu bin-niyyat. Allting i kunskap och i fiqh faller in under denna hadith. Vare sig gärningarna utförs med kroppen eller ekonomiskt, eller det är hjärtats gärningar, eller det är uttalanden, så beror alla dessa gärningar på ens avsikt. Om ens avsikt är god så blir gärningarna goda, och om ens avsikt är dålig så blir ens gärningar dåliga. Och Imam Sa'di säger här att nya martabatan, att det finns två nivåer av nia. Och det här är jätteviktigt att ni hänger med på. Den första är då nian med hur man särskiljer på al-adat och al-ibadat. Hur man särskiljer på vardagliga saker och på dyrkan. I vårt vardagliga liv så gör vi vardagliga sysselsättningar, gärningar, och vi gör former av dyrkan. Okej? Okay? Så vad är det som skiljer dem åt? Att det här är ibada och det här är ada. Det är din avsikt. Vi ska nämna några exempel. Sheikhen tar upp exemplet av fasta. Okej? Okay. Låt oss säga att i Sverige på vintern, när det är maghrib klockan 3 på eftermiddagen. Du vaknar upp sent, du hinner inte äta frukost, du skyndar dig till jobbet, du hinner inte äta lunch. Och du säger, khalas, jag äter när jag kommer hem klockan 4. Taib. Du har nu inte ätit på hela dagen. Kan man kalla dig för fastande? Nej, varför? Du hade inte 9 att fasta. Trots att du rent enligt, yani, du har inte ätit, druckit, haft sexuellt umgänge. Yani, du har typ fastat. Men det saknas en viktig sak, och det är 9. Okay. Så fastan är inte bara att avstå från mat och dryck, utan det är också att göra det med 9. Så hade man inte 9, räknas det inte. Taib, en annan person. Han har som vana att varje dag innan han går till jobbet duscha på morgonen. Känna sig fräsch, bli pigg. Och en natt får han en våt dröm. Och han vaknar upp och gör sin vanliga dusch för att bli fräsch. Utan avsikt för att avlägsna sin janaba. Blir han i ett rent tillstånd? Nej. Nej, det blir han inte. För han hade inte 9. Han hade inte avsikt. Taib. Så att vi har då al-adat och al-ibadat. Vilket ibland kan vara liknande. Och då det som skiljer dem åt är våran avsikt. Den andra nivån av nia som Sheikhen nämner är att särskilja olika former av dyrkan från varandra. Men vi har i islam ibadat. Jättemycket dyrkan, eller hur? Vi har sunna och vi har wajib. Och även inom sunna finns det sunna mutlaq, generell sunna, sunna muqayyad, specifik sunna, sunna rawatib och så vidare. Så vad är det som skiljer dem åt? Det är din nia. Now. Och här kan vi också nämna lite exempel. Det kan vara att du skiljer 2 fardgärningar från varandra. Till exempel om du ska resa imorgon. Du ska be på Arlanda, dhuhr och asr. 2 raka dhuhr, 2 raka asr. Utförs de på olika sätt? Eller de utförs exakt likadant? Exakt likadant. Men vad är det som skiljer dem åt? Det är nia. Taib. Det är nia är det som skiljer dem åt. Okej. Okay. Sheikh Bezmoul nämner också exempel här på sunnebön. Han säger, en person kommer till moskén till exempel. Han har gjort wudu. Han ber 2 raka tahiyyat al-masjid. Sen ber han 2 raka med 9 för att det är 2 raka efter wudu. Han ber 2 raka istikhara. Han ber 2 raka sunna mutlaq. Han ber 2 raka sunnat al-dhuhr. Eller 4 raka sunnat al-dhuhr. 2-2 till exempel. Vad är det som skiljer dem åt? Med 9. Men de utförs alla exakt likadant. Eller hur? Så det är 9 som avgör. Sunnagärningar skiljs från varandra. Och fardgärningar skiljs från varandra. Och sunna och fard skiljs från varandra. Yani, 3 saker. 1. Du ska inte blanda ihop sunna och fard. 2. Du ska inte blanda ihop sunna. Och 3. Du ska inte blanda ihop fard. Hänger ni med? Så att 9 är den avgörande i alla dessa aspekter.
Ja. Jag tänkte på den sista. Du ska inte blanda ihop
fard med fard.
Fard
med sunna och sunna med sunna. Okej. Utan man särskiljer dem. Och sen finns det jättemycket fördjupningar. Men Cheikh Suleiman går igenom det här, tror jag, 5-6 lektioner. Han pratar bara om den här principen. Och det är typ kort. Vad hade ni pratat om det hur länge som helst? Eller 10-20 lektioner? Ja? Det finns ju mycket för tafri'at som helst. Och inshallah vi kommer att nämna lite idag och lite nästa vecka också. Taib. En annan viktig funktion som nia har är att nia används också för att de säger här vad händer? Hur kommer det? Nej. Ni används också inte bara som vi nämnde för att särskilja olika former av dyrkan från varandra, utan också för att särskilja vem man utför dyrkan till. Okej? Du har nu skilt på att du ska be dhuhr eller asr. Taib, men vem ska du utföra bönen till? Det är också en nia. Och det är den högsta formen av nia som kallas för ikhlas. Taib. Så han säger att man måste ha nia för vilken gärning man gör och 2 nia för vem man gör gärningen. Han nämner också en annan viktig princip här när det kommer till nia, och det är att de saker Allah har beordrat oss med är 2 saker. Det som han vill att vi ska göra och det som han vill att vi ska låta bli. Eller det vi ska frigöra oss från. Taib. De sakerna som vi ska göra. El-maqsud fi'luhu. Och amrun el-maqsud tarkuhu. Det som Allah vill att vi ska göra och det som vi ska frigöra oss ifrån. Taib. När det kommer till de saker som man måste göra. Som är salah och siyam och hajj och zakat. Då måste man ha nia. Okej? Okay? Måste ha nia. Vilken gärning du gör. Taib. Och du måste ha ikhlas. Men när det kommer till att frigöra sig från saker och ting. Som till exempel att betala tillbaka en skuld. Taib. Att betala tillbaka en skuld. Eller lämna tillbaka någonting man stulit. Där nämner ulema att man behöver inte ha nia. Du behöver inte ha nia. Utan om du bara ger tillbaka skulden. Eller det man har stulit, så har du gjort ditt. Ett annat exempel är att vi är beordrade att rena oss från en najasa. Okej? Okay? Men måste man ha nia när man tvättar bort najasa? Nej, det måste man inte. Till exempel, du får najasa på jackan. Okej? Okay? Du får en droppe kiss på jackan. Och du går ut i regnet. Och det rinner bort. Räknas det jackan som ren? Fast du inte hade nia. Den är ren. Så behöver där behöver man inte ha nia. När det kommer till att avlägsna. Eller att göra det man är skyldig att ge. Som att betala skulder. Lämna tillbaka stulna saker. Försörja sin familj och sina barn. Och så vidare. Taib. Men har man en god avsikt där. Så kan det finnas belöning. Att du gör nia för att betala tillbaka en skuld. För att islam har uppmanat oss att vi ska betala tillbaka skulder. Och så vidare. Göra du'an som man säger när man betalar tillbaka skulder. Inshallah du får ajr. Eller nia att tvätta bort najasa för att det är smutsigt. Och Allah har sagt i Koranen. Wa thiyabaka fatahhir. Du vill praktisera den. Khalas. Inshallah du får ajr. Taib. Men det är inte en shart. För om vi säger att det är ett villkor. Då betyder det att den här najasan som är randbart från jackan inte räknas, för du hade inte nia. Och det säger vi inte, utan den är ren, khalas. Även om du inte hade nia. Taib, en annan sak som ulema också tar upp här. Det är att ha nia och ikhlas är en av de 2 villkoren som krävs för att en gärning ska accepteras. Att gärningen utförs uppriktigt för Allahs skull. Allah lillahi dinul khalis. Taib. Men frågan är, räcker det med en god avsikt för att få sin gärning accepterad?
Nej.
Gör det? Om en person gör en dhikr, han hittar på en ny dhikr, han hittar på en ny bön med en ren avsikt, belönas han för detta?
Nej,
det gör han inte. Utan vad måste han också ha? Mutabaa. Gärningen måste också utföras i enlighet med profetens sunna alayhi afdalu salatu wassalam. Taib. Så det räcker inte med att man bara gör någonting som utåt sett ser gott. Och därför är de tre första som kastas i helvetet på domedagen, som Allah kommer att tända helvetet för, en person som utåt sett krigade fi sabilillah, men han gjorde det bara för att visa upp sig. Han hade inte rätt nia. Den andra personen, en person som lärt sig Koranen och lärt sig islamisk kunskap och lärt ut den, men han gjorde det för att visa upp sig. Han hade inte korrekt avsikt. Och den tredje personen, en person som skänkte pengar till behövande, men han gjorde det inte för Allahs skull. Och då kastas de på sina ansikten i helvetet. Så att det räcker inte med att göra en god gärning, utan det måste också finnas en god avsikt bakom. Och det räcker inte heller tvärtom att ha en god avsikt och sen göra gärningen fel. Som de här tre sahaba som kommer till profetens fru alaihissalam och frågar om hur profeten alaihissalam beter sig i sitt hem, vad han gör, och hon berättade. Och det var det som att de fick den här tanken av att vi måste göra mer. Och en av dem säger, jag ska be hela natten, jag ska inte sova på natten. Den andra säger, jag ska fasta varenda dag livet ut. Och den tredje säger att jag ska aldrig gifta mig med kvinnor. Hade de här tre sahaba en ren och en god avsikt eller inte? Wallahi, de hade bästa avsikten. Taib. Men profeten alaihissalam fördömde det de sa. Och sa att jag sover på natten, jag ber på natten. Jag fastar vissa dagar, fastar inte andra dagar. Jag gifter mig med kvinnor. Det som avviker från min sunna är inte från mig. Så att där finner vi att det räcker inte med att ha en god avsikt. Utan gärningen måste också vara i enlighet med en sunna. Taib, sista frågan. Aina mahallen niya? Vart är platsen för niya? Al-qalb på svenska? Hjärtat. Vad då, så man ska inte uttala sig niya?
Det kan komma. Till exempel i hajj.
Ja. Taib, generellt man ska aldrig uttala sig niya. Okej? Okay? Och har du nia i hjärtat så är din gärning korrekt enligt alla ulema. Det är konsensus i den här frågan. Att om du utför en gärning och har nia i hjärtat så är din gärning korrekt. Och sen finns det, vissa lärda har sagt att man ska uttala sin nia innan bönen och så vidare. Men det korrekta är att det här saknar grund i islam. Det finns ingen hadith eller athar eller koranvers som tyder på att man ska uttala sin nia. Att du säger, jag avser att be salat eller isha, fyra raka som bor fast bakom en imam och så vidare. Det här är bida. Det är en bida som våran bror sa. Men då säger de att vadå? Men i hajj så ska man uttala sin nia. Och vid el-udhiyah, när man ska slakta udhiyah, kan man också säga bismillah, det här är för mig och min familj. Men då säger ulema att det här är inte ett måste. Utan nian, grunden där är att den är hjärtat. Och att det här är en form av dhikr, yani idhar, att du visar al-sha'air, och inte att du måste säga din nia. Och därför om jag åker på hajj och gör jag nia i hjärtat och inte uttalar min nia, så är min hajj helt korrekt. Jag har inte gjort någonting fel. Taib. Utan det är en extra grej som man kan göra, som har nämnts i sunna. Taib. Och man ska inte jämföra andra ibada med dessa. För om det skulle vara gott så skulle profeten ha gjort det, alaihi salatu wassalam. Taib. Och inshallah vi fortsätter att tala om en nia nästa vecka. Det finns också andra viktiga mabahif, som till exempel att slå ihop olika nia, att ändra på sin nia och liknande saker, som inshallah går igenom nästa vecka. Barakallahu fik.